Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Du lyssnar på Dekonstruktiv kritik. Jag heter Aron Flam. Magnus Norell gästar åter podden för att tala om kriget i Ukraina. När vi spelar in har det gått 8 veckor. Men först vill jag tacka dig som stödjer Dekonstruktiv kritik, oavsett om det är via PayPal, Patreon, Bitcoin eller Swish 0768-943737. 0768-943737. Ditt bidrag gör att jag kan fortsätta. Tack så mycket. Jag vill inleda med att framföra 2 ursäkter även i detta avsnitt, precis som i förra avsnittet alltså. Den första ursäkten är att jag i förra avsnittet sa att Erik Petschler hade skadat axeln. Det är inte sant. Han hade skadat armbågen. Den andra ursäkten går ut till dig som förbeställt ett exemplar av älskade public service. Den kommer trots mina löften inte kunna levereras första veckan i maj. Den blir en vecka försenad och landar i din hand först andra veckan i maj. För detta ber jag förbehållslöst om ursäkt. Men skyller mestadels av ansvaret på Jens Ganman faktiskt, som har ett privatliv. Och därför inte kunnat få ihop datumen. Vi ska nämligen signera dessa böcker 2700 böcker i Borås. Och han bor i Östersund och jag bor i Stockholm. Så vi ska samordna det här, men vi kommer få ut böckerna till dig på löpande band så fort vi sammanstrålar i Borås onsdag nästa vecka, den 4. Jag och förlaget kan åka när som helst, men Jens Ganman kan inte. Så ha en smula tålamod med förseningen och jag ber återigen om ursäkt för att jag lovat något jag inte kunde hålla. De goda nyheterna är att det fortfarande går att förbeställa Älskade Public Service, boken som jag skrev tillsammans med Jens Ganman som inte kan komma när som helst till Borås. Och den finns att beställa på aronflam.com och samistatpublishing.se. Över 3400 förbeställningar har trillat in än så länge. Beställ den nu på aronflam.com och varför inte beställa en Your Feelings Are Hurting My Thoughts hoodie, t-shirt, affisch, boken Jag älskar att bli citerad, boken Det här är en svensk tiger eller en krossa socialismen mugg, eller varför inte en t-shirt när du ändå är i farten. Jag har nämligen spelat in ett specialavsnitt med Henrik Johansson från Haveristerna. Avsnittet kommer släppas på våra respektive poddars Patreon samtidigt. Intäkterna från avsnitten går till Ukraina. Magnus Norell är forskare och författare. Hans forskningsfokus är internationell terrorism, särskilt den religiösa sorten, politiskt våld och spänningsfältet mellan religion och politik. Sedan jag och Magnus Norell satt oss ner för att spela in det här avsnittet som du snart kommer få höra har det hänt en del som det tenderar att göra i krig. Mariupol har fallit, i alla fall enligt ryssarna. Ukraina ser det annorlunda. De sista ukrainska soldaterna är förskansade i ett stålverk i staden och det ser ut som att Putin tänker svälta ut dem. Om det händer har Putin sin landbrygga till Krim säkrad och kan fokusera på att ta Donbass och Luhansk med de oexploaterade gasdepåer som tros ligga där. Ännu mörkare för Ukraina ser läget ut när man tittar på Tyskland. Tysklands kansler Olaf Scholz har gång på gång avslöjats med att ljuga och förhala hjälpen till Ukraina. Tunga vapen som begärts och lovats bort anländer inte eller stryks från listor. Gas- och oljeleveranser från Ryssland fortsätter i oförminskad takt. Den 28 februari skickar den tyska försvarsindustrin en lista på 48 sidor med alla vapen de kan leverera. Pansarhaubitsar, stridsvagnen Leopard 2. Det är vapen som Ukraina begärt, men Scholz delar inte listan med Ukraina. 20 mars säger Scholz till Ukraina att Tyskland har slut på vapen att ge bort. Sen ändrar han sig till att vissa vapen kan skickas, men listan är nu kortad till hälften och de bästa vapnen inte längre med. Då föreslår den tyska försvarsindustrin att de kan skicka lättare pansarfordon istället, men Scholz invänder att just de pansarfordonen används av NATO och att det i så fall är NATO som måste godkänna det. Då erbjuder industrin istället stridsvagnen Leopard 1. Scholz har hävdat att ukrainarna inte kan lära sig tunga västerländska vapensystem, i alla fall inte på den korta tid som krävs, vilket både industrin och Ukraina förnekar. De anser att det är möjligt. Den 14 april påstår Tysklands regering att alla NATO-medlemmar har uteslutit tunga vapen i hjälpen till Ukraina. En ren lögn, då USA, England, Estland, Polen, Slovakien, Turkiet och Tjeckerna har skickat eller är på väg att skicka tunga vapen till Ukraina. Dagen efter tillkännager Scholz 2 miljarder euro till Ukrainas militär. Hurra! Snart visar det sig dock att det bara är 1,2 miljarder euro som kan gå till vapen. 400 miljoner går till en organisation som heter The European Peace Facility, som jag kan säga redan utan att ha kollat upp den har misslyckats med uppdraget att ordna fred i Europa och kanske borde byta namn om de nu sysslar med något annat. Och 400 miljoner går till helt andra länder än Ukraina alltså. Det finns ingen tidsram heller för allt det här och alla vapen måste köpas från Tyskland och tyskarna måste godkänna varje affär. Ett klassiskt sosse-move för dig som har läst Det här är en svensk tiger. Så där har det fortsatt en sällsam dans av förhalande och lögner. Min personliga åsikt är att det tyska ledarskapet är anstruket. De sitter alla i Putins ficka, inte bara sossarna. CDU, tyska kristdemokraterna också. Läser du DN kan du lätt få för dig att tidningen gör reklam för de tyska socialdemokraterna istället för att rapportera vad som har hänt. Rubriken är "Kanslerns ledarstil fungerar dåligt i krig". Inte ett ord om vad Ukraina har för behov, vad de bett om eller vad en ukrainsk förlust innebär för väst. Men som jag och Magnus konstaterar i vårt samtal ska man inte stirra sig blind på överlägsna antal i krig. Mycket kan hända. Njut. Hjärtligt välkommen tillbaka till Det konstruktiv kritik ska du vara, Magnus Norell.
Tack så mycket.
Hur står det till?
Det är bra, tack.
Glad påsk i efterskott, antar jag.
Ja, den var både glad och fin uppe i Jämtlandsfjällen. Så att, det har varit tillräckligt mycket snö för att man kan åka skidor, så det var skönt.
Ja,
var väldigt skönt.
Och jag försökte ju egentligen få hit dig innan påsk, men då var det lite för tajt om tid.
Precis.
Och det här avsnittet kanske sänds först om några... Ja, jag ska försöka få ut det rätt snabbt, men kan nog ta några dagar, för det ligger i pipen liksom. Och jag bjöd tillbaka dig för jag tänkte att vi skulle prata lite om det 8 veckor nu långa kriget i Ukraina. Det är 8 veckor, va?
2 månader, ja, snart är det.
Så idag. Vad hände sen sist? För vi träffades...
Dagen efter kriget hade börjat. Ja, precis. Ja, det har ju hänt... En del, men det viktigaste som har hänt är väl kanske att Ukraina fortfarande slås. Och att ryssarna är borta ur norra Ukraina. Det var det väl inte så många som trodde då.
Nej, jag trodde inte
Nej, jag trodde inte heller de skulle kunna hålla ut så länge. Och det är intressant. Och det får ju med sig en massa frågor om både hur ryssarna faktiskt hade tänkt sig att det här skulle... Eller det vet man väl, hur de hade tänkt sig att det här skulle löpa på.
De tänkte, vi rullar in.
Ja.
Och sen ger sig folk, för det ser ju rätt imponerande ut när man rullar in med en 4 mil lång karavan av stridsvagnar.
Ja, till exempel. Precis. Ja. Och så anfaller från 4 håll. Och man räknade inte med att det ukrainska motståndet skulle vara så hårt. Och det säger en hel del om, om den ryska underrättelsetjänsten också. För det är ju inte någon hemlighet att både USA och England har utbildat ukrainsk militär sedan 2014. Det borde inte heller vara någon hemlighet att Ukraina lärde sig en läxa 2014 när ryssarna tog Krim. Och såg att det här går inte, vi måste göra någonting åt det här. Och det borde inte vara en hemlighet att före 2014 så var det många runt omkring som varnade för det här. Och ändå gjorde då ryssarna de här missbedömningarna. Så det är den ena intressanta.
Ja.
Den andra intressanta faktum är det att det här omhuldade då reformeringen av den ryska försvarsmakten, den ryska militären, som ju har, det har ju slagits på trumman för det ganska under flera år här. Jag kan komma ihåg att jag läste det första gången.
Ja, jag har gått runt som Cassandra och skrikit på folk om att de rustar upp.
Att man har stramat upp. Och det har man väl gjort delvis också, men inte till närmelsevis så mycket som skulle behövas. Och det är också intressant. För det ser man ett väldigt tydligt konsekvens av nu då.
Mm.
För vad är det ryssarna gör som de fortfarande kan göra bra? Massiv artilleribeskjutning med missiler och artilleri. Det kan man göra. Och det är inte det mest precisionssäkra vapnet som finns.
Nej,
och det bryr man sig inte om. Precis, det är tvärtom. Vilket är tanken. Och det var precis det de gjorde. Vilket inte bara jag, utan många skrev om i Syrien, där man medvetet bombade civila mål, sjukhus, marknader och sådana saker, just för att ge människor det valet att antingen stannar och dör eller också får du fly eller ge dig.
Mm.
Och det är samma sak vi ser nu i Ukraina. Och Tjetjenien kan man också ta.
Massiva och det, brott mot mänskliga rättigheter, brott mot krigets lagar, sex som vapen, alltså våldtäkter.
Ja, just det.
Och sen så kidnappar de också typ 100 000 ukrainska barn.
Ja, siffrorna är väl osäkra, men visst. Men ändå, det faktum att de tvingas, ja, du kan få komma ut ur Mariupol eller någon annan plats längs Azovska sjön om du går i den riktningen där mot Ryssland.
Ja, och sen blir ryss.
Ja,
och sen tjänstgör i armén åt dina egna.
Whatever. Så att det tycker jag är två intressanta aspekter av det här. Och sen naturligtvis också att väst hittade
det är knappt
sin ryggrad.
Ja,
får man ändå säga.
Ja, det får man säga.
Och det överraskade väl alla, inklusive
väst
och något själva kanske. Men det är ju väldigt bra. Och det får man hoppas att det håller i sig.
De hittade påsen i alla fall. Jag väntar fortfarande på att de ska lägga ballarna på bordet. Det vill säga, därför att... jag blev ju förvånad över, och jag lärde mig verkligen en läxa den här gången om vilken stor roll moral och vilja spelar. Det gjorde jag. För jag brukar stirra mig blind på siffror och antal.
Okay.
Men det lärde jag mig. Och sen så har jag tänkt också det här med de här stora klassiska arméerna. Mycket pansar, båtar av pansar, bilar av pansar, bussar av pansar och flygplan och helikoptrar av pansar. Allt är av pansar. Nu kan man alltså printa ut antitankvapen om man har en 3D-printer. Ammunitionen är lite svårare. Ja, själva liksom röret kan du... Hamas har ju gjort av avloppsrör länge, men det visar... Och Och tittar jag på krigföringen, det som liksom, om man ska stirra sig blind på siffror igen, så verkar det som att lätta antitankvapen, mobila robotenheter.
Små enheter.
Ja, små enheter med sikten på 35-50 kilo och robotar på runt 20 kanske. Kan bäras av en liten tropp på led. Och åsamka väldigt stor skada. Och sen drönare.
Precis. Just det, sen är det turkiska drönare i det här fallet. Och det är också intressant. Men det är också en fråga som säkert ryssarna också ställer sig nu. Hur man kunde ha så fel. För det här borde man ha... En militär underrättelsetjänst ska ju känna till det här. Ska ju förstå, ska ju se att Ukraina har tränat på precis just det här viset. För det är ju så som västliga NATO-arméer tränar.
Jo, men de sänkte Mokba.
Ja, det gjorde de.
De sänkte det största pansarfartyget. Oh,
flaggskeppet. Ja, det är pinsamt. För
ja, och vad sänkte de det med? Jag vill gärna tro att det var såna här brittiska, heter de Javelins?
Ja, det är de amerikanska, men det tror jag inte, utan det var sjömålsrobotar då som kan jag säga att de sköt två stycken, och det gjorde de kanske. Sen har ju ryssarna hävdat det. Ja, precis. Ja, det vet vi ju inte riktigt. Alltså, ryssarna säger att det tog eld i ammunitionsförrådet, vilket i och för sig borde vara ganska omöjligt. Hur gick det till då? Jag menar, en bra träff kan ju naturligtvis göra det. Så att det är nog så att det kan väl ha varit en kombination av saker. Man borde inte kunna sänka ett flaggskepp med två sjömålsrobotar alls.
Nej.
Det försvaret ska man ju ha. Så att, men, och det säger någonting om både...
Robotarna borde inte nått målet.
Den ukrainska skjutsparen
här.
Målet kunde de nå. De låg för nära, så det gjorde de. Men försvaret på ett sånt fartyg, en sån kryssare, har ju naturligtvis mot sjömålsrobotar. Så det är mycket märkligt att de lyckades med det. Men det säger kanske också någonting om att det här strukturella förändringarna i den ryska försvarsmakten, inklusive marinen, inte alls har nått upp till den nivå som kanske möjligen då Putin och militärledningen trodde att det hade gjort. Vilket naturligtvis är intressant, för Ukraina har lärt sig läxan från 2014 och gjort någonting åt det.
Ja, och det säger definitivt något om vad man kan göra med lite vilja, ja. några pansarrobotar och en drönare.
Ja, men och att man är utbildad på det och att man har tränat på det viset. Det har de naturligtvis gjort därför att Ryssland är så pass oerhört mycket större och har manskap på ett sätt som ju inte Ukraina har, trots att det är ett stort land, det är 44 miljoner människor. Så det är inte så att det är ett litet land, men ändå. Och då har man gjort någonting bra av det och lärt sig det här. Så det är väl en annan läxa då man kan dra av de här två månaderna. Och då är man ju framme då vid den här diskussionen om vad händer nu. Och då tror jag att som Zelensky sa i någon intervju här med The Atlantic, var det väl bara här för någon dag sedan, att det kommer bli värre innan det blir bättre, om det ens blir bättre.
Han gör helt rätt.
Ja, han gör helt rätt.
Det var inga snabba segrar.
Nej, och jag erinnar mig i början av kriget några förståsigpåare här hemma och någon annanstans som sa att det smartaste Zelensky kan göra nu är att lämna Kiev och sätta upp en exilregering då. Och det kom bara ett par dagar. Jag ska inte nämna några namn här, för det vore ju lite taskigt. Men både härifrån i Sverige och från en västländer så hördes det sådana tongångar, att det smartaste han kunde göra och att lämna Ukraina. Så att det är ju många missbedömningar.
Varför säger de det?
Vad sa du? Ja, det undrar jag också. Det för mig var obegriplig kommentar av folk som sin yrkesbeskrivning ska kunna bättre. Ja, jag förstår inte det heller. Man räknade väl med att ryssarna skulle rulla in och ta över, och det var hans sätt att komma undan då, och live the fight another day. Alltså, men det är en missbedömning av som är svår att förstå egentligen om man är någon form av säkerhetspolitisk analytiker, kan jag tycka. Men det var inte det som var poängen här, utan poängen är att som du sa, att han har hanterat det här korrekt. Och vad händer nu då? Jo, nu kommer naturligtvis ryssarna satsa på att överta Donbass och knäcka, ja, det är Mariupol som är enda som är kvar nu längs med Azovska sjön, för då har man en landförbindelse mellan Krim och det är egentligen Ryssland. Det är det som kommer att vara prio ett nu då. Och då tror jag inte man kommer att bry sig ett spår om att det dör civila.
Nej, eller Kiev.
Ja, precis. Ja, visst. Kiev kanske man lämnar for now, det tror jag. Men utan man kommer nog kanske ha trappat ner och satsa på det här. Men poängen är ju att det här kan ta lång tid. Jag är inte tillräckligt... Jag vet inte hur pass säker Putin sitter i sadeln. Men rimligen finns det rätt många, inte minst i den ryska militären, som inser att det här är inte bra. För att använda ett understatement. Det här kanske inte vi borde...
Från Putins perspektiv, han vill ju dö och ha utvidgat ryskt territorium. Återupprättat Rysslands anseende. Han vill väl ha det i sina historieböcker.
Det kanske han vill. Det precis. Det här la han ju texten om i det här, vad ska vi kalla, opuset som han skrev 2007 där. Men han vill ju också hindra Ukraina från att närma sig väst, så att säga.
Men tar han Krim, Donbass, Luhansk och landbryggan, har ju Ryssland det traditionellt har behövt för att vara ett stort imperium. Det vill säga... Krim.
Jo, det kan hända att han nöjer sig med det. Det har ju antytts det att...
Hur ska de annars besegra ottomanerna?
Ja, ja, det går inte.
Nej, det gick inte. Nej, de var tvungna att ta det först.
Visst, det är riktigt. Ja. Det är riktigt. Och det är klart, det där kan man ju... Då skulle man behöva sitta inne i Putins hjärna. Det gör ju varken du eller jag eller någon annan. Så det ska vi kanske akta oss för. Men det han har sagt så länge, eller so far, det är ju att man vill hindra Ukraina från att närma sig väst. Det har han misslyckats totalt med. Snabbare än så här kan de inte närma sig väst. Och det har ju varit ett uttalat mål för inte bara Zelensky utan andra Ukraina också. Så, och det kommer naturligtvis ligga fast. Och om EU nu fortsätter att hantera det här på rätt sätt, så skyndar man på den här processen. med det
om, ja.
Ja, om jag säger om, för jag vill tro att det inte att det är så, men man vet aldrig. Jag menar, $800 miljoner om dagen får Putin av
oss.
Tyskland, av oss. Ja, av oss i betydelsen EU. Det kan man hålla på och kriga länge för.
Ja, och det är det som är grejen.
Olja och gas.
Ja.
Så länge vi återigen EU, låter det här ske, så kan han fortsätta ganska länge. Vi kan hjälpa till att hindra det genom att skicka vapen, ammunition och stödja på olika sätt. Men faktum är att det är Ukraina som betalar priset i blod för att vi inte ska då, eller ja, det är ju framförallt Tyskland och en del andra länder, ska kunna fortsätta då att använda sin energi till det. Och då kommer Putin att kunna hålla på med det ganska länge. Så vill ingenting hända in i Ryssland.
Ja, för nu kommer vi till matte som jag är rätt säker på, oavsett moral.
Okay.
Därför att moral kommer och går. Det är ju en känsla, vilja.
Mm.
Ja. När det är ett jättestort land mot ett litet land, då har ju ofta det stora landet råd. Alltså de kommer kunna hålla ut längre i ett utnötningskrig. Speciellt som det här kriget sker inte på ryskt territorium, det sker på ukrainskt territorium.
Mm, ja, det är det.
Ja. Så ryssarna kan ju fortsätta träna nya trupper, de kan bygga nya leksaker, vapen det vill säga.
Mm.
Och så för länge vi betalar dem, då är ju det här utnötningskriget, om nu inte Putin sitter så löst som många i väst gärna vill tro.
Mm.
Jag menar, jag tänker bara på hur många mordförsök andra diktatorer har överlevt och ändå sitter kvar liksom.
Mm.
Så nu är vi ju i det här utnötningskriget, och då är det ju inte bara ukrainsk motivation det hänger på, utan det hänger ju även på vår motivation.
Absolut.
Här i väst.
Mm, visst, vi måste fortsätta och helst utöka och snabba på hjälpen till Ukraina, för då kan utnötningskriget jämnas ut.
Ja, precis. Och då enda sättet för det är ju att strypa just olja och gasleveranserna.
Ja.
Och då måste vi bli energi oberoende och då måste våra ledare sälja på oss det.
Mm.
Och i väst är vi ju lite bekväma.
Inte så lite heller.
Nej. Så, och jag menar, jag minns hur det var med kriget i Jugoslavien. Det gick alldeles utmärkt att leva här i Sverige utan att bry sig ett dyft om det.
Mm.
Till dagligdags.
Ja, visst.
Mm. Så vår moral är ju det som troligtvis kommer svikta innan ukrainarnas.
Ja, det tror jag också. Men vi hoppas att det inte blir så. Och det är klart att fram så här långt så har ju så har man ju som sagt hittat sin ryggrad både på NATO och EU. Och NATO har väl aldrig varit så här enat någon gång, så vitt jag vet. Och fortsätter det med Storbritannien och USA i spetsen då, så tror jag nog att det kan hålla i sig.
Vår enighet.
Ja, vår enhet. Jag hoppas det.
För tittar du på en världskarta över vilka länder som har sanktionerat Ryssland och vilka som inte har sanktionerat Ryssland.
Mm.
Och sen så gör vi till exempel alla som har sanktionerat Ryssland gröna. Det är våra kompisar.
Mm.
Ja, och sen så gör vi alla som inte har sanktionerat Ryssland gråa.
Mm.
Då är större delen av världen fortfarande väldigt grå. Det är 37 länder fick jag ju till som har sanktionerat Ryssland. Israel till min stora besvikelse har inte gjort det.
Har inte dit, nej,
det enda de har gjort är att ryska regeringen ville köpa någon sorts konsulat eller ambassadsbyggnad i Jerusalem, och då har de dragit tillbaka tillståndet.
Nej, de skulle överta en rysk ortodox kyrka.
Just
det där så. Har varit
det har varit fram och tillbaka länge.
Ja. Visst,
ja, och det avgörs egentligen av domstolar, men man fick lite känslan av att de här domarna kanske just nu inte ville vara på Rysslands sida.
Nej, det är inte.
Men det är inte regeringen.
Nej.
Och det har ju att göra med att Israel har ju redan minst en syrisk lydstat som de ligger i krig med. Och det är Syrien.
Mm.
Och sen
rysk lydstat?
Ja, och sen så vet de ju också att Sovjetunionen sponsrade ju Hamas och PLO.
Mm.
Och de kontakterna har inte försvunnit.
Nej.
Så Västbanken och Gaza har också väldigt täta kontakter med Ryssland.
Mm.
Och ryssarna röstar ju emot Israel i alla sammanhang, alltid i princip, när det kommer till den frågan. De har samma policy som Sovjetunionen hade.
Men om man får komma med en invändning där när det gäller just Syrien, för det är det kort som israelerna spelar ut här. Vi måste vara noga med att inte sabba några förbindelser med Ryssland eller Syrien. Alltså militärt håller inte det argumentet alls. Det räcker med att titta på hur ta ett annat exempel, det så kallade fortsättningskriget mellan, från 67 till 70 då, mellan Egypten och Israel, efter sexdagarskriget då. Då var ju Sovjet fullt ute och stödde Egypten, inklusive med sovjetiska piloter i stridsflygplan som Egypten hade. Israelerna hade inga problem att även skjuta ner dem. Och det var ett mycket, Sovjetunionen där var mycket starkare än vad Ryssland är i Syrien idag. Ryssland har kanske, on a given day, säg 2 skvadroner eller något sånt där på sina baser. Det kan Israelerna utan problem hantera, om de hade velat.
Ja, alltså, jag är superbesviken. Jag satt där och tänkte, jag verkligen spelade ut det i mitt huvud så kallt jag kunde. Det vill säga så här, okej, låt oss säga då att de joinar våra sanktioner mot Ryssland, vilket de borde. Mm. De har ju fördömt Ryssland i FN. Mm. Det klarar de av att göra. Mm. Ja, och så faller Syrien ner och så blir det blodbad där igen. Mm. Alltså någon sorts socialdarwinistiskt kaos. Mm. Mm. Libanon är ju redan i princip där.
Ja, nästan. Ja.
Det är inte ett land längre.
Nej. Jag håller med.
Det kommer bli värre helt enkelt för Israel med säkerheten på lite längre sikt. Det kan jag förstå.
Mm.
Men samtidigt, de hanterar redan det där.
Ja, jag tänkte ju säga det också. Vad ska ryssarna göra då? Man försöker koordinera med Ryssland. Och det har ju fram till nu fungerat bra. Men det militära argumentet att Ryssland kontrollerar luftrummet över Syrien, det köper inte jag.
Nej.
För att det stämmer inte. Det stämmer inte.
Nej.
Israel självt är starkare än de ryska styrkorna idag är i Syrien.
Nej, Israel borde sanktionera Ryssland. Israel borde, bara samröret med Hamas och PLO borde vara tillräckligt för att de skulle sanktionera Ryssland.
Jag kan nog tycka det. Och de skulle kunna göra det utan någon större, så att säga, det skulle bli konsekvenser, det skulle det bli. Men det är ingenting som Israel inte tidigare har hanterat. Och då var det, som sagt, styrkeförhållandena 67-70 under fortsättningskriget var mycket mer att Israels nackdel än styrkeförhållandena är idag. Så det är andra faktorer, tror jag, som spelar roll här också. Och det handlar nog mer om att den sittande regeringen och Bennett, det är ju tidigare, det är i alla fall min analys här, det är ju tidigare Netanyahu-lärjungar.
Mm.
Och den här regeringen är ju inte...
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Inte utrikespolitisk i den betydelsen. Det är inte därför de sitter där. Det är ju Israel man vill ha ordning på.
Nej, de sitter där för att ingen vill ha kvar den.
Ja, exakt. Det är det som de är överens om. Och fine. Men utrikespolitiskt så har de gått i någon form av Netanyahu-lära.
Mm.
Och det är det vi ser nu. Att man försöker sitta på flera stolar samtidigt och inte ta någon ställning. Men att gömma sig bakom militära argument. Det
går inte. Alltså, så här tänker jag. Och min största allierade var USA, och det är det ju
är det
som
ju.
Svensk, även, men som Israel är det ju också det.
Ja, ja. Absolut.
Och det är de som står för den här världsordningen. Mm. Vi säger oss hulda. Ja, då är det ingen snack.
Nej.
Det är bara på med sanktioner.
Mm.
Men det här kommer ju påverka, alltså vi i väst, alltså jag ser ju framför mig hur folk i väst redan har tröttnat på det här kriget.
Ja.
Ja.
Mm. Du menar i Ukraina?
Ja.
Mm.
Och när det kommer till liksom, om vi ska bli energioberoende och sluta köpa en kall vinter nästa år.
Mm.
Jag vet inte om vi kommer stå för det. För jag tror inte våra ledare ens är på det klara med vilken utmaning mot världsordningen det här är.
Nej, och då kommer vi in på en annan för att fortsätta resonemanget här i början om vad som har hänt och vad man kan lära sig. Det är ju det att det här kriget är en utmaning mot ett direkt hot mot det är precis den liberala världsordning som vi då på något sätt omhullar, som du säger. Och det menar jag, där kan man se paralleller med andra världskriget, hur vi hanterade vi i någon form av västliga demokrati då, vi hanterade Hitlers Tyskland. Vi sålde ut Tjeckoslovakien. Alltså, vi gjorde ingenting när han gick in i Sudetland. Det var en massa kontrollstationer så att säga, där vi kunde ha stoppat Hitler, där vi inte gjorde det.
Och ju längre man väntar, desto dyrare blir det.
Ja, om man då ska citera, som jag gjorde i någon artikel, Churchill som sa att you had a choice between dishonor and war. You choose dishonor and you will have war.
Mm.
Och det är ju det som är min oro. Och det borde vara prio ett att, att Ukraina inte ska bli ett nytt Tjeckoslovakien. Utan att det här är, för om Ryssland tillåts vinna, eller upplevs tillåt vinna, alltså man kan på något sätt säga att man har vunnit någonting, då säger man också att ja, men använd vapenmakt, så du får någonting, du kommer att få någonting, därför att väst kommer inte att vilja fortsätta, vi kommer att på något sätt vika ner oss, men nu måste vi sitta här och diskutera och så. Och det släpper ju, alla sitter nu och tittar, alla små putinar runt om i världen följer nu det här jävligt noga och ser hur pass långt kan jag gå.
Alltså jag tror
det
att
det är min oro, ja. att jag säger inte att inte många, ja, att man inte förstår det, men risken. Alltså,
jag tror det kan vara värre än så, därför att grejen är, även om Putin helt förlorar, låt oss säga att han blir mördad av sina egna,
ja.
Ett slag har riktats mot världsordningen,
ja,
folk kommer komma ihåg det. Kan man rikta ett slag mot den, då sitter den inte i orubbat bo.
Nej, det är riktigt. Nej. Ja, törs man överhuvudtaget göra det?
Ja.
Det är bara det.
Och sen så har vi de här nu som liksom tycker att men vi måste ge Putin en chans att rädda ansiktet.
Just det.
Fast det är livsfarligt. Ja, det är samma sak igen.
Ja,
alltså det finns bara en väg nu.
Han måste förlora ordentligt.
Ja.
Visst, jag håller helt med om det. Och det är klart, man ska ju akta sig för att sitta och vara efterklok. Men jag tänker den diskussion som ändå var på vissa håll efter... Ja, efter Krim naturligtvis, men även efter Georgienkriget 2008 så fanns det ju bedömare, ja, i och för sig mest i USA som jag kommer ihåg det, men det fanns säkert i Europa också, som menade att det här borde vara oacceptabelt. Han har gått in i ett annat land, plockat åt sig, grabbat åt sig. Men efter Krim 2014 så var det ännu tydligare. Så någonstans kan jag förstå att den ryska, så att säga, ledningen tänkte att de kommer undan med det här. Och titta på vad som hände innan. Det hände ju egentligen ingenting innan. Och i synnerhet då efter Krim. Så jag kan förstå logiken i att tänka att ja, men jag kommer undan med det här. För väst kommer in. De är inte tillräckligt enade. De kommer aldrig att komma överens. Till allas förordning så gjorde vi det. Men jag kan förstå om man tänkte att vi inte skulle göra det. Och då gäller det att hålla i det här. Och då säger Tyskland då att ja, vi ska göra oss oberoende av den ryska gasen i år. Ja, det är bara aprilen. Det är 8 månader kvar.
Nej, det finns inte en chans.
Nej.
Alltså det, på riktigt finns inte en chans.
De skulle kunna göra sig oberoende. Det kanske det
gör. På ett år?
Nej, jag har också svårt att se det. Men ja, exakt. Men de får väl, i Tysklands fall så skulle man kunna starta upp sina kärnkraftverk igen till exempel.
Ja, det vore ett måste. Så det är ett minimum faktiskt.
Men då
för det kommer inte räcka.
Men då skulle man komma en väldigt lång bit på väg.
Ja.
Det skulle man göra. Och delvis så kan man ersätta gasleveranserna från andra håll också. Det går ju att ändra det här.
Men det är på världsmarknaden, för spotpris.
Jag håller med om det också. Men
det kommer att vara brist, så gasen kommer att gå upp i pris.
Jag vet, men det kommer att gå. Det kan gå.
För titta, tänk om du tänker bara så här. Nu återgår vi till det här som jag känner mig trygg med, siffrorna. Så här, vi har 37 länder som har sanktionerat Ryssland. Jag var lite orättvis mot Israel. Jag tror det var häromdagen faktiskt. De slängde ut Ryssland ur FNs råd för mänskliga rättigheter. Men där sitter ju bara diktaturen.
Ja, det är vilken...
Nej, vad det är fan. Ja, men så 37 länder som har sanktionerat Ryssland. Då är det väl 144 eller någonting som inte har gjort det.
Men man kan också titta på handelssiffrorna här, va? De viktigaste handelspartnerna från Ryssland är faktiskt bland de här 37 som har sanktionerat landet.
Ja, men de fortsätter betala för det.
Ja, jag vet. Men om vi bortser från det för ett ögonblick, så finns det ändå en poäng med att de här 144 andra länderna, för Ryssland spelar det verkligen ingen roll vad de gör eller inte, för det är för små, det är för små siffror. Om ens någon, flera av dem har ju ingen affärande med Ryssland överhuvudtaget. Man kanske köper vete eller något sånt där, möjligen.
Ja, men det är ju det man gör.
Så det tunga är ju de här 37 som har infört sanktioner. Men din poäng stämmer. Jag menar, det här, det visuella, vad är det vi ser här, är viktigt också. Därför att det vi ser är att de kan komma undan med det här till viss... Alltså det är inte ens så... Jag menar, om lilla Litauen stängde av kranen bara så här, puff.
Mm.
Så, som deras president sa om Tyskland, kan vi så kan ni.
Mm.
Och tyskarna vrider sig som maskar här nu. Trots att man då ändå har... Det var ju en enorm förändring på bara över dagen. Som,
ja.
Så det ska man ju ge dem. Men det gäller att... Och det är det som är min oro, att det här inte ska... att vi inte ska orka hålla emot.
Ja, men alltså, jag bara lägger ihop det då. Så här. Vi hade redan problem med inflation i väst.
Mm.
Dold inflation som nu har börjat erkännas i varierande grad av olika västländer.
Ja, den är mindre dold.
Ja, krig är inflationsdrivande därför att stater spenderar mycket pengar i krig.
Mm.
Ja, då måste de trycka mer pengar. Mm. Då blir våra pengar värda mindre, då kan vi köpa mindre. Samtidigt som allt blir dyrare, för det blir brist.
Mm.
Och det är väst.
Mm.
Tänk Nordafrika, Mellanöstern som köper allt sitt vete från Ryssland och Ukraina.
Ja, visst.
Nej, vi snackar svält.
Mm.
Och börjar de svälta, då är varenda regering där hotad. Mm. De är alla auktoritära, men alternativet är ofta värre.
Mm. Så det kan ju bli...
Nej, i princip, alla vet ju om det nu är ett utnötningskrig och Putin inte antingen vinner eller förlorar och blir mördad nu,
då
är vi i ett världskrig.
Då ligger vi dåligt till.
Ja. Och vi är 37 länder. Det är bara att titta på kartan.
Mm.
De länderna som har sanktionerat är våra kompisar och de andra är inte våra kompisar.
Nej.
Faktum är att de är våra fiender, Magnus.
Man ska inte leta rätt på fiender innan man har sett dem, hör du.
Mm. Men visst, fast jag har varit i Sydamerika.
Så
jag har sett dem.
Du har sett, okej, okay, fair enough. Jag ger mig. Mea culpa.
Väldigt mycket skönhetssalonger för män i Argentina.
Ja, jag har hört att de kör med.
Summer special var Sack, Back and Crack Wax.
Aj, jag hör hur ont det gör.
Ja, de blir säkert väldigt fina.
I'm sure.
Nej, men det är ju liksom... Och sen Kina som står... De står utanför, de bara väntar.
Mm. Ja, visst. Och där har vi en annan potentiell hotspot med Taiwan. Som sagt, allas ögon riktas mot det här nu. Och inte bara mot Ryssland, vilket i och för sig säkert många är intresserade av att se att den här ryska björnen inte var så jävla stark som man trodde. Men också hur vi agerar. Om vårt system är så mycket bättre, då måste vi också vara beredda att stå upp för det på olika sätt. Och som sagt, det är min oro att vi inte ska orka med det riktigt.
Ja, de begär inte, alltså det är inte ens som att det just nu begärs blod av oss.
Nej.
Det begärs lite dyrare elpriser.
Ja, exakt. Och att vi fortsätter att supporta Ukraina. Och så, precis, det krävs inte att vi åker dit och slåss en gång.
Men vi kommer gå med i NATO nu.
Ja, det hoppas jag. Att
Anders Lindberg har sagt det.
Ja, då måste det ju bli så.
Igår.
Jag såg att de hade officiellt gick ut och sa att de hade ändrat sig. Just det. Ja, men visst. Det tror jag. Jag tror att det kommer nog in en ansökan från Sverige och Finland. Lagom till NATO-mötet i juni här.
Så då släppas vi in av Finland?
Ja, det så skulle jag nog säga. Ja. Utan Finland så tror jag inte kanske att det hade varit.
Ja.
Och det är intressant. Och det tror jag är ett utmärkt tillfälle att göra det här nu.
Absolut, alltså, vi har ju varit med sedan 50-talet, så var det något.
Ja, eller hur, va? Rent praktiskt så har vi ju det. Nu får vi bara liksom skylta med det. Och det kan väl tycka
att behöva någon... stå för någonting, gud vad hemskt.
Jag tänkte ju säga att det vore väl bra, det vore väl klädsamt om vi faktiskt stod för det vi har gjort också under lång tid.
Ja, och det kommer förändra Sverige.
Ja.
Svensk kultur kommer förändras. Ju mer militaristiskt ett land blir, desto mindre feminint blir det.
Militaristiskt? Ja, tror du det blir militaristiskt då? Bara för att vi är med i NATO?
Jag tror att ibland har man inget val. Sånt pressas på en utifrån, faktiskt. Och jag menar inte att liksom sådär, men om vi nu bestämmer oss för att bygga upp ett försvar för 2% av BNP igen. ja, då kommer ju försvaret bli en större del av samhället. Och
så, är det.
Och så kommer folk att vilja söka sig dit eller inte söka sig dit. Mm. Och det är liksom, ja, det påverkar. Allt påverkar.
Mm.
Och det gör ju någonting med ett lands självkänsla, tror jag också. När det är brett att försvara sig själv. Och... Mm.
Ja, det tror jag. Det tror jag absolut. Ja, nej, men vi kanske hittar någon form av historisk anknytning som vi har varit borta från under lång tid.
Ja, inte du och jag, men
våra... Nej, men många andra då.
Ja.
Det är sant. Det är
man
sant.
Kan hoppas. För Anders Lindberg, tror jag, han har inte ändrat sig. Jag tror inte riktigt han har åsikter. Han är bara en taltratt för LO och regeringen egentligen.
Tror du det?
Ja, så har de ringt från facket nu och så har de sagt så här att... Ja, ah, hörru. Alltså, Finland kommer gå med. Så
ja.
Vi kommer gå med.
Ja.
Säg inget offentligt förrän imorgon. Och då skriver du bara exakt det jag säger nu. Och sen gjorde han det.
Det är lite orättvist mot Anders Lindberg att säga att han bara är en taltratt.
Det tycker jag inte. Jag har sett att han är väldigt duktig taltratt.
Ja.
Alltså, det han säger är ju vansinnigt och de flesta uppfattar det också som vansinnigt. Och jag tror att stora delar av vänstern också uppfattar det som vansinnigt men tycker det är kul att han trollar högern så mycket.
Mm. Ja,
men jag tror liksom, det är, nej, för honom är ett jobb. Mm. Här är gruppens åsikter. Det är de han ska representera. Det är väl det en professionell pressekreterare gör.
Ja, det ska det väl vara om man är professionell pressekreterare.
Sen vad han känner i bröstet, det vet jag inte om han känner något i bröstet. Kanske känner han något, men i så fall så är han nog fortfarande NATO-motståndare.
Innerst inne, ja.
Göran Greider sa att han ändrar sig aldrig direkt efter Anders artikel.
Jaha, nej, okej. Okay.
Det finns ingen mängd verklighet som kan rubba Göran Greider.
Okej, okay. Övertygelse är en övertygelse.
Ja.
Ja, det kan man väl imponera sig.
Så vad tror du framöver då?
Nej, jag tror att vad vi ser nu är nog vad vi kommer att få se under i alla fall några veckor. Och det avgörande blir ju hur pass mycket Ukraina kan hålla emot då i Donbass. Då finns det ju två delar som jag tror det kanske kan vara värda att påpeka. Det ena är då att det här kommer att förlänga kriget.
Mm.
Därför att om det efter den första veckorna när man insåg att Ryssland inte klarar av det här. Om Ryssland hade börjat förhandla då, så tror jag chanserna hade varit större att nå en överenskommelse med Ukraina. Som till exempel hade inneburit att du hade givit Luhansk och Donbassområdet i sig någon form av, du vet,
självstyre.
Inte självstyre, men i alla fall någon form av, ja, du vet. Sånt. Mm. Det tror jag. Och kanske även för krig.
Och självstyre i det här fallet är ryskt styre.
Ja, men whatever man kallar det då. Det tror jag. Men nu... Så tror jag du får leta jävligt länge om du ska hitta någon ukrainare som tycker att det är okej att ryssarna tar det här med vapenmakt. Och det betyder att kriget kommer hålla på länge. Det tror jag. För det,
ja, de har skäl att hämnas nu.
De har skäl att vara väldigt förbannade. Och det kan man förstå. Så det är det ena. Det andra är då apropå din fråga vad som kommer hända där, det är det att om Ukraina kan hålla emot här med vår hjälp då, och det måste till väldigt mycket hjälp från oss för att de ska kunna göra det. Men om de kan det, det ena är att kriget kommer att fortsätta, men det andra är också att det ger utrymme för förändringar inne i Ryssland, naturligtvis. Mm. Att någon någonstans säger att, eller tänker att
nu
kan det vara värt kanske att klättra ner från det här trädet. Exakt hur det ska gå till, det vet jag inte. Men en sån möjlighet kan öppna sig då, när tillräckligt många ser att det här inte funkar. Därför att det är också så att Ryssland kan naturligtvis fortsätta sin interna propaganda, men likt förbaskat så kommer folk hem i sin kistor.
Mm.
Det kan du inte dölja.
Nej.
Du kan dölja det till viss tid, men det är redan så att man ser på sociala medier i Ryssland, där det har skapats grupper där man undrar, min son tjänstgjorde på Moskva. Min son var med i 36:e divisionen utanför. Vad händer och han är borta. Så det kan man i längden inte hindra. Och det kommer naturligtvis att bara förvärras ju längre kriget pågår. Och i synnerhet då om man fortsätter att schabbla. Men priset som Ukraina får betala kommer att vara väldigt högt. Och det kommer förmodligen bli mycket högre än det vi har sett nu när det gäller civila förluster. Därför att det bryr sig ryssarna inte om. De kan ödelägga städer och byar och ta det i någon form av andra världskrigsföring så att säga. Och det kommer man säkert att försöka göra. Det kommer man säkert kanske också göra. Alltså redan när kriget började så var det ju så kontrollerade ju Ryssland delar av Donbass.
Mm.
Så det började ju inte från noll, så att säga. Och Krim hade man ju också då redan. Så att jag tror att paradoxalt nog så kan det här göra att kriget förlängs. Alltså, den möjlighet som fanns efter ett par veckor när man såg att det skett sig, den finns inte längre.
Nej.
Och då menar jag att om vi ska ändå prata om moral fortfarande, så är det ju så att väst måste backa upp Ukraina fullt ut hela vägen, ända in i mål.
Ja.
Det går inte att backa nu.
Nej.
Och pressen på Tyskland...
Och det kommer
Tyskland,
ta tid.
Det, ja,
åratal.
Det tror jag också, men pressen på länder som Tyskland och Ungern till exempel, är väl ett bra exempel, och en del andra, att rätta in sig i det här ledet, den bör öka. Och EU måste bli tuffare när det gäller att öka den pressen. Det måste till. Och det hoppas jag att det ska bli så. De här första månaderna har ju ändå visat att det går. Det kan ju.
Mm.
Det går. Och det är effektivt.
Är det dock? Var står ruben i mot dollarn nu?
Ja, det vet jag inte riktigt vad den står. Den har jag hämtat, det ser ju snabbt. Men det är också en... Det kommer inte att hålla på sikt heller.
Är du säker på det?
Ja, det är jag säker på. Därför att om du fortsätter de här finansiella sanktionerna så att de blir ännu mer effektiva, då kommer det att få en efterverkning. Och det är inte så säkert att ens ryssarna klarar av sina nästa betalningar.
För det här handlar om det sista som är kvar av Bretton Woods.
Ja,
han har satt Ryssland på guldmyntfot.
Ja.
Han har gått över till guld. 5000 rubel. Ja. 5000 rubel är exakt samma sak som 1 gram guld. Han garanterar det.
Mm.
Mm. Och marknaden går på det, verkar det som.
Men,
jag tror inte det finns en chans faktiskt att han har tillräckligt mycket guld för att täcka
det
här.
Nej, det kan han ju inte ha.
Men
om man bryter guld i Ryssland, det gör man ju. Men jag tror att det kommer, alltså om du vrider till sanktionerna ännu mer, de finansiella sanktionerna, så kommer det att få effekt. Det har redan fått effekt, men det kommer att få ännu mer effekt. Det tillsammans med att man faktiskt, ett sätt att hantera olja- och gasleveranserna, det är ju att göra som jag gjorde med Irak. Alltså de pengarna sätts in på ett, jag vet inte vad det heter på svenska,
escrow-account. Men det blev ju den största mutskandalen i FNs historia.
Jag köper det, men det är inte så säkert att det måste ske så igen. Och det är inte så säkert att det är FN som ska hantera det. Det kanske ska vara EU.
Det ska absolut inte vara FN som hanterar det.
Nej, jag skulle nog hellre säga att det sköts från Bryssel. Men whatever, så finns det möjligheter här, det är min poäng. Att få det här till någon form av avslut. Och då kan det ju tänkas att Putin kan få sig klättra ner från det här trädet.
Och tronen.
Ja, det är också kanske. Men visst. Men det får vi väl... Det måste ju ryssarna avgöra i så fall. Du kan inte... Regime change är nog inget bra val i det här fallet.
Nej, men det är 144 andra länder som undrar just nu.
Just det.
Vart de ska stå.
Och annars sidan,
och
de sitter på
järnskott. Bra om vi utplånade Putin och alla hans frön så att de förstår.
Mm. Ja, jag tror också att det blir livsfarligt att diskutera att vi måste ge honom någonting. Vi måste inte alls ge honom någonting. Han ska bara få veta att han har förlorat. För annars så
alla måste veta att han har förlorat.
Ja, exakt. Det är en massa andra som sitter på gärdsgården och tittar på. Och det är lika mycket krig i deras ögon, alltså, vad resultatet blir som för någon annan. Men att fortsätta backa upp då, Ukraina är ju naturligtvis det viktigaste. Och göra det fullt ut nu här. Och det är lite bråttom också. Och det är klart att i det så ligger naturligtvis en risk att kriget kan utökas också. Därför att, jag menar, det räcker med att ryssarna allvar försöker ge sig på the supply lines in till Ukraina. Det är framförallt Polen då som det handlar om. För att det här ska bli problem. Och det är ett NATO-land.
Ja,
det tror jag han aktar sig för just nu. Men det finns ju en risk. Alltså. Det finns ju en risk.
Ja, det är väl överhängande.
Ju längre det här pågår, ju mer överhängande blir den.
Och ju farligare det blir för Putin.
Ja, just det.
Och detsamma gäller kärnvapen.
Ja, och det är också en intressant sak som man väl bör nämna här. Va? Den ryska militärdoktrinen, i den så ingår ju taktiska kärnvapen som en del av, alltså så här, arsenalen.
Mm.
Det gör ju inte hos väst.
Nej.
Men det gör det i Ryssland och har gjort hela tiden. Och det bör man ju ha klart för sig också. Och där finns det en risk. Och det är klart att det vet ryssarna, och det var väl därför de gjorde den här testen här då, igår med interkontinentala missiler. Det är ju en signal också. Och hotet om att om ni fortsätter att stödja Ukraina så, eller hotet mot oss och Finland om de går med i NATO då jävlar. Och det måste vi bara tugga i oss och ändå skicka in den här ansökan. Och ju snabbare vi gör ju bättre är det, tror jag.
Ja,
man ska inte vänta med det.
Nej.
Bara skicka in den.
Ja, absolut. Alltså hade vi haft folkomröstning idag så hade ju ja-sidan vunnit.
Ja, visst.
Överlägset.
Ja, det tror jag också.
Ja. Så det vill de inte ha, sossarna.
Nej.
Nej. Och men det är inte heller en värdig process att låta Finland släpa in en i NATO. Det är faktiskt
Nej, det ser inte så snyggt ut. Men å andra sidan kan man tänka att Sverige har ju koordinerat med Finland under ganska lång tid också, faktiskt. Det är inget nytt i och för sig då. Så det är väl bra att man gör det att man gör en gemensam ansökan, så att säga, eller det kommer in samtidigt.
Jo, men det är också bra om man har en offentlig debatt i Sverige som inte präglas av kremlologi.
Nej, jag vet att det hade, men det har vi ju inte haft. Och nu börjar det bli lite sent på dagen. I Finland har man ju haft det ändå.
Ja.
Men inte här, men det är ju vårt...
Men de har ju också en militärt, de har ju typ en av Europas största arméer, Finland. Det är väl 200 eller 200... Det är väl plus 200 000 soldater.
Ja, jag vet inte hur stor den är. Men de har ju också en historia. Som...
Ja, visst. Men det är... Ja, absolut.
Så jag hoppas ju det. Och som sagt, ju snabbare du gör det, ju bättre är det.
Ja, nej, det brukade ju vara mitt gamla skämt när jag stuppade att vi har världens bästa armé, vi svenskar, Finland. Och nu håller den armén på att gå med i NATO, ja, så vi kommer gå med i NATO. Men, och det hade ju varit bra med en öppen debatt mellan de största partiledarna.
Det hade det varit. Ja, visst. Det blir reaktivt det här. Okej. Nu är det som det är.
Ja, ibland är det så.
Ibland är det så.
Och nu är det verkligen så. Men,
nu är det verkligen så. Ja. Mm.
Men man kan ju begära mer av Aftonbladets ledare än att de går ut och bara listar argumenten för NATO. De flesta i befolkningen kan ju redan argumenten för NATO. Det är liksom krossa deras gamla argument. Trump, dum, kärnvapen, ondska, klimatet då. Det är ju deras tre argument. Björn Wiman listade dem ju förtjänstfullt när han sa varför han var emot något.
Mm.
Det fanns ingen logik, ingen rim, ingen reson. Det var så fjärran verkligheten så det var liksom helt sjukt att läsa faktiskt.
Men en debatt, det har vi ju inte haft i Sverige om något. För det har ju egentligen inte... Det har inte behövts heller då, kan man ju säga. Alltså, vi har ju som sagt, vi har ju varit med i princip sedan 50-talet som du påpekar.
Jo, men samtidigt går vi runt och skryter om hur alliansfria vi är.
Ja, visst.
Moraliska supermakter. Ja. Och...
Men det är sådär, en moralisk fråga, det kan man tycka att det var ju lite lågt då. Och det är väl okej. Men som sagt, nu är det dags. Nu är det skattläge.
Ja, men jag, alltså, om Aftonbladet ledare skriver att vi ska gå med, då går vi väl med, I guess.
Jag skulle kanske inte till och med att Aftonbladet leder den makten, men okej.
Nej, men alltså, det är ett tecken på att vi kommer gå med.
Ja, det är ett tecken på att saker och ting ändrar sig. Och det har gått ganska fort ändå, för att vara Sverige, det är sant.
Tack och lov. Det här behövde vi.
Ja.
Men då så, Magnus Norell, då tackar jag för den här gången och så hoppas att vi ses snart igen.
Det hoppas jag också.
Och någon gång kanske till och med under roliga omständigheter.
Ja, precis. Det är ett sant nöje.
Ja.
Tack.
Tack för att du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik. Avsnittet gästades av Magnus Norell och du hittar länk till hans Twitter samt tidigare avsnitt och Magnus böcker på aronflam.com i beskrivningen av det här avsnittet. Och länk dit finner du i beskrivningen av avsnittet oavsett vilken plattform du lyssnar på. Stort tack till dig som stödjer Dekonstruktiv kritik oavsett om det är via PayPal, Patreon, Bitcoin eller Swish 0768-943737. 0768-943737. Ditt bidrag gör att jag kan fortsätta. Förbeställ gärna ett exemplar av Älskade Public Service, boken jag skrivit tillsammans med Jens Ganman, som finns att förbeställa på aronflam.com. Över 3400 förbeställningar har trillat in än så länge. Beställ den nu på aronflam.com och varför inte beställa en Your Feelings Are Hurting My Thoughts hoodie, t-shirt, affisch, boken Jag älskar att bli citerad, boken Det här är en svensk tiger på både svenska och engelska, eller en krossa socialismen-mugg eller t-shirt när du ändå är i farten. Eller swisha 0768-943737. 0768-943737. Jag heter Aron Flam. Till nästa gång. Ha en god tidsenhet.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.